Ja, jag får för min del hälsa er alla välkomna till det här tillfället, till andra delen av dubbelföredraget om trosbekännelsen, tron och dess bekännelse egentligen. Förra gången så pratade vi egentligen om trosbekännelsen som funktion. Varför behöver vi en trosbekännelse? Och vi såg lite på olika begrepp. Och idag ska vi inte tala om trosbekännelsen som funktion, utan trosbekännelsen i funktion. Det vill säga i den bibliska historien, både i Nya och Gamla testamentet. Och vi ska se på några bekännelseformuleringar, både vad man kan kalla för formella och informella, i Nya testamentet. Och vi talade förra gången ganska mycket om Petrus bekännelse, att Jesus är Messias, Guds son. Det finns en annan bekännelse i Nya testamentet som brukar benämnas som den första kristna trosbekännelsen. Och den lyder så: Jesus är Herren. Låt oss komma ihåg vad änglarna på fårens äng sa det till hederna i julnatten. De sa det: han är Messias, Herren. Änglarna är Guds budbärare. Och det är detta som Gud säger om sin son. Han är Messias, Herren. Och de första kristna bekände då följaktligen: Jesus är Herren. Det ser alltså samma sak som Gud säger. Och det är det som vi förra gången konstaterade är en trosbekännelse. Att säga det som Gud säger. Att säga samma sak som Gud. Med denna bekännelse att Jesus är Herren så vill man säga att Jesus är den Gud vars namn i GT, Gamla testamentet, stavas JHVH. Och vilket av vördnad inte ens fick uttalas, utan istället skulle man läsa Adonai, Herren. JHVH påträffar vi överallt i Gamla testamentet. Han besökte Abraham vid Mamres terebintlund, och han uppenbarade sig för Mose i den brinnande busken. När de första kristna bekände att Jesus är Herren, så bekände de att Jesus är samma Gud som var med vid dessa klassiska händelser i folkets historia. Och då förstår vi att det inte är konstigt att de icke-kristna judarna hatade och förföljde de landsmän som hyste sådana tankar om en enkel hantverkare från Nazaret. För dem var det ju blasfemi, hädelse av högsta graden, att påstå att den enkla rabbin, att han var den Gud som hade uppenbarat sig för Abraham några tusen år innan. Eller för Mose i den brinnande busken. Det kunde inte vara samma person. Denna bekännelse att Jesus är Herren finns till exempel i 1 Korintierbrevet 12, vers 3. Därför ska ni också veta att ingen som talar genom Guds ande säger förbannad är Jesus. Och att ingen kan säga Jesus är Herren annat än i kraft av den helige ande. Paulus vill undervisa korinterna om att de kristna andliga gåvorna är något helt annat än hedna världens spiritualism. I hedna världen tänkte man sig att andehänförelser kom från olika gudar. Och man kunde också förbanna den gud som man ansåg sig vara uppfylld av. Men bland de kristna är det annorlunda. Och Paulus säger att det är omöjligt att den som förbannar Kristus skulle kunna vara uppfylld av den helige ande. Paulus visar också att den enkla bekännelsen att Jesus är Herren inte är något som har kommit från kött och blod. Utan liksom Petrus bekännelse är det något som Gud har uppenbarat i kraft av den helige ande. Att en människa bekänner rätt om Kristus, det är ett verk av Guds helige ande. I Filipperbrevet 2:11 hittar vi också samma bekännelse. Alla tungor ska bekänna Gud Fadern till ära att Jesus Kristus är Herren. Här ingår denna bekännelse i ett avsnitt som ofta har betraktats som en urkristen hymn. Detta avsnitt, alltså från vers 5 till 11, så avslutas med denna korta bekännelse till Jesu guddom. I Romarbrevet 10 möter vi också denna bekännelse. Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli frälst. Dina hjärtat tror man och blir rättfärdig. Med munnen bekänner man och blir frälst. Den sanna kristna tron fordrar att den bekänns. Jag tror, därför talar jag också, säger Paulus i andra Korinthierbrevet 4. Och vi har redan nämnt Jesu ord. Vad hjärtat är fullt av, det talar munnen. Jesus lägger ju själv stor vikt vid att hans lärjungar bekänner honom inför världen. Var och en som bekänner mig inför människorna, honom ska också jag bekänna inför min fader i himlen. Men var och en som förnekar mig inför människorna, honom ska också jag förneka inför min fader i himlen. Detta är ett exempel på hur trosbekännelsen kan vara ett vittnesbörd för andra om vad kristendom är för något. Det är en sammanfattning av den kristna tron, sade vi förra gången. Genom att de kristna bekänner sig till Jesus blir han känd för världen. Det finns också en annan bekännelse som i sak ser detsamma som bekännelsen att Jesus är Herren, men som har en liten annan ordalydelse. Och den lyder på följande sätt. Jesus är Kristus, alltså Messias. Och vi ska än en gång dra oss till minnes änglarnas ord i julnatten. Han är Messias, Herren. I biblisk kristendom är det självklart att Messias är Gud. Och därför är det endast en fråga om vad man vill betona när man väljer om man säger Jesus är Herren eller Jesus är Kristus, Guds smorde. Men inom judendomen avvisas i regel tanken på att Messias skulle vara gudomlig. Aposteln Johannes ger den här bekännelsen, det vill säga att Jesus är Messias, en hel del utrymme i sina brev. I det första brevets andra kapitel skriver han på följande sätt. Vem är lögnaren om inte den som förnekar att Jesus är Kristus? Den är antikrist som förnekar fadern och sonen. Den som förnekar sonen har inte heller fadern. Den som bekänner sonen har också fadern. Johannes fortsätter i det fjärde kapitlet med att konstatera att varje ande som bekänner att Jesus är Kristus som kommit i köttet, han är från Gud. Det vill säga, varje ande som bekänner att Jesus är Kristus som kommit i köttet, han är från Gud. Och varje ande som inte bekänner Jesus, han är inte från Gud. I vers 15 säger han, den som bekänner att Jesus är Guds son, i honom förblir Gud och han själv förblir Gud. Den bekännelse som Johannes lyfter fram här som helt frälsningsavgörande är exakt densamma som den bekännelse som Petrus gav och lärjungarnas vägnar i Caesarea Filippi. Du är Messias, den levande Gudens son. Du är Kristus. Villolärare hade trätt fram i den tidiga kristna kyrkan och de har förnekat att Jesus är Messias och Guds son. Och Johannes går nu tillbaka till den gamla bekännelsen som enligt Jesu eget vittnesbörd kom från Gud. Vi kan också nämna ordet i andra Johannes brev, vers 7. Ty många bedragare har gått ut i världen och de bekänner inte att Jesus är Kristus som har kommit i köttet. Varningen längre fram, att inte hälsa den välkommen och som inte förblir i denna lära, visar vilken vikt Johannes lägger vid denna bekännelse. Att trosbekännelse var något som praktiserades redan bland de första kristna visar också Paulus ord till Timoteus i första Timoteusbrevet 6, vers 12. Kämpa trons goda kamp, sök att vinna det eviga livet som du blev kallad till och som du bekände dig till genom att inför många vittnen avlägga den goda bekännelsen. Du bekände dig till och genom att inför många vittnen avlägga den goda bekännelsen. Sannolikt är det dopbekännelsen som avses här, det vill säga den bekännelse som skulle döpas skulle avlägga. Längre fram nämner Paulus den gnostiska motbekännelse som vissa kristna hade övergått till och således kommit bort från tron, det vill säga den kristna läran. Så vi har alltså en god bekännelse och vi har en gnostisk bekännelse sida vid sida. Och ett av dem måste man välja. Paulus förmanar församlingen i Korint att det inte ska ha något samröre alls med dem som inte har samma bekännelse. Gå inte som omaka par i ok med dem som inte tror. Vad har väl rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Eller vad har ljus gemensamt med mörker? Hur kan Kristus och Belial komma överens? Eller vad kan den som tror dela med den som inte tror? Tom G. Hart gör en god anmärkning om detta ställe och säger att man gärna kunde översätta, eller man borde översätta. Gå inte som omaka par i ok med dem som inte är av tron. Det vill säga med dem som inte bekänner den kristna läran. För att hjärtats tro är ju ingenting som vi kan bedöma. Men däremot så kan vi mycket lätt bedöma munnens tro, munnens bekännelse. Det vill säga trosbekännelsen. Bekännelsen var inte endast ett kristet fenomen. Vi har redan nämnt gnosticismen och bekännelsen var också bruk hos olika judiska partier. Vi kan till exempel tänka på den schism som rådde mellan saduceerna och fariseerna om uppståndelsen från de döda och en del andra saker. Änglar nämns de. Lukas berättar i Apostlagärningarna 23 om hur Paulus utnyttjade denna strid till sin egen fördel när han stod inför stora rådet. Eftersom Paulus visste att en del av dem, det vill säga medlemmarna i Sanhedrin, var saduceer och en annan del fariseer, ropar han i rådet: bröder, jag är farisé och son till fariseer. Och när jag nu står här inför rätta är det på grund av hoppet om de dödas uppståndelse. Vi ser alltså vilken taktiker Paulus var. Då han sa det utbröt en strid mellan fariseerna och saduceerna och de församlade delade sig i två läger. Saduceerna förnekar nämligen att det finns någon uppståndelse eller några änglar eller andar, medan fariseerna bekänner sig till att detta. Och sen slutade med att eftersom fariseerna hade Paulus på sin sida så fann de honom plötsligt inte skyldig till något, utan de var väldigt nöjda med honom. Vi ska också nämna ett par händelser från evangelierna där människor bekänner sin tro på Jesus. Samariterna vid Jakobs brunn bekänner inför den syndiga kvinna som bar bud till staden om att Jesus var där: nu tror vi inte längre bara för dina ords skull. Vi har själva hört honom och vet att han verkligen är världens frälsare. Vi vet att han verkligen är världens frälsare. Vilken fin bekännelse dessa föraktade människor avlade där. Och Petrus bekänner inför Jesus när många lärjungar hade lämnat Jesus på grund av hans hårda tal, som han sade: herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord och vi tror och förstår att du är Guds helige. Lärjungarna bekände den sista kvällen med Jesus innan han skulle korsfästas: nu vet vi att du vet allt och inte är beroende av att någon frågar dig. Därför tror vi att du har utgått från Gud. Vid vissa tillfällen begär Jesus en trosbekännelse av människor. Så var det till exempel med den blindfödde i Johannes 9. Jesus hade tidigare botat honom och han ställer senare mannen inför frågan: tror du på människosonen? Och mannen svarar: jag tror, herre. Eller egentligen säger han först: vem är han att jag kan tro på honom? Och Jesus säger: det är den som talar med dig. Och mannen bekänner: jag tror, herre. Marta avkrävdes också en bekännelse när Jesus besökte Betania efter Lazarus död. Jesus undervisar Marta och säger: jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och var och en som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Och Marta svarar, ja Herre, jag tror att du är Messias, Guds son, han som skulle komma till världen. Här har vi samma bekännelse igen. Jag tror att du är Messias, Guds son. Du är Messias, den levande Gudens son, var Petrus bekännelse. Vi ska sluta denna genomgång av bekännelsen i Nya Testamentet med Paulus egen bekännelse till Guds ord. Han bekänner inför landshövdingen Felix. Men där bekänner jag för dig att jag enligt den vägen som de kallar för en sekt tjänar mina fäders Gud på det sättet att jag tror på allt som är skrivet i lagen och hos profeterna. Att denna bekännelse inte är endast Paulus egen utan den kristna kyrkans visas av orden enligt den vägen som de kallar för en sekt. Det var ju så kristendomen kallades den första tiden. På samma sätt som hela den kristna kyrkan bekänner sin tro på allt Guds ord så gör också Paulus det. Trosbekännelsen är ingen privat sak. Den är den kristna kyrkans gemensamma bekännelse. Och denna fantastiska bekännelse som Paulus lägger fram ska vi göra till vår egen. Vi ska tänka på det, vad han säger. Att jag tjänar mina fäders Gud på det sättet. Att jag tror på allt som är skrivet i lagen och hos profeterna. Det är en sann bekännelse till Bibelns inspiration. Nu ska vi gå över till Gamla Testamentet. I det gamla förbundet hade trosbekännelsen inte en lika självklar funktion när det gäller att märka ut Guds folk som den har i nya förbundet. Vi talade ju en hel del om det här förra gången om att trosbekännelsen kallas för symbol, för ett igenkänningstecken. Och det gamla testamentliga gudsfolket kunde kännas igen på andra saker än en trosbekännelse. Till exempel på de ceremonier som var förbundna med Israels status som Guds folk. Till exempel omskärelsen och offertjänsten. Gamla testamentets gudsfolk var ett synligt rike som bodde i ett specifikt land och vars gudsdyrkan var förknippad med en specifik plats. Med tabernaklet och senare templet i Jerusalem. Det var för alla känt att JHVH är den gud som dyrkas på de 12 stammarnas område. Detta var i alla fall utgångspunkten. Sedan vet vi att folket avföll om man började dyrka avgudar. Det gamla förbundets gudsfolk hade sina kännetecken. Men det finns ändå vad man kunde kalla för trosbekännelser. I Gamla Testamentet. Om bekännelsen att Jesus är Herren var den första kristna trosbekännelsen, så finns det också en sats med motsvarande status i den gamla judendomen. Shema Israel. Denna bekännelse, om man kan kalla det så, finns i 5 Moseboken 6. Och den kallas för Shema efter begynnelseordet hör på hebreiska. Hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en. Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ och av all din kraft. Dessa ord som jag idag ger dig befallning om ska du lägga på hjärtat. Du ska inskärpa dem hos dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du går på vägen, när du lägger dig och när du stiger upp. Du ska binda dem som ett tecken på din hand och det ska vara som ett band till påminnelse på din panna. Och du ska skriva dem på dörrposterna i ditt hus och på dina portar. Det är ju detta bud som i Nya Testamentet kallas för det yppersta budet. Det är det yppersta budet i lagen. Det som reglerar kärleken till Gud och hans ord. Och Gud kan man ju inte älska utan att ta vara på hans ord. Det ser vi också av Jesu ord. Om någon älskar mig håller han fast vid mitt ord. Och min fader ska älska honom och vi ska komma till honom och ta vår boning hos honom. Och i Lukas 6:46 sägs det samma. Varför kallar ni mig herre, herre när ni inte gör vad jag säger? Det är av den anledningen som Guds ord lyfts fram i Shema. Israels barn hade goda föresatser att hålla den lag som Gud hade givit dem. Och fattas bara annat. Det är ju på samma sätt med oss kristna, att den dag vi slutar att ha goda föresatser att bry oss om Guds ord, slutar att göra det, så det är ju den dag vi upphör att vara kristna. Folket sade: allt vad Herren har sagt vill vi göra. Detta sade man gång på gång. Allt vad Herren har talat vill vi göra och lyda. Så sade man vid Sinai. Och senare, när Josua höll sitt avskedstal till folket och han själv hade bekänt sig till Herren, ställde han folket inför ett val. Antingen ska de tjäna Herren, eller också ska de tjäna de avgudar som de omkringliggande folken tjänade. Men folket betygade åter att de vill tjäna Herren. Aldrig att vi ska överge Herren och tjäna andra gudar. Ty Herren är vår Gud, han själv är den som har fört oss och våra fäder ut ur Egyptens land, ut ur eldomshuset, och som har gjort dessa stora under inför våra ögon och bevarat oss hela den väg vi har vandrat och bland alla de folk vilkas land vi har dragit igenom. Herren har jagat iväg alla dessa folk för oss, också amoréerna som bodde i landet. Också vi vill tjäna Herren, för han är vår Gud. Så säger alltså folket. Josua, han ville inte låta dem komma undan så där enkelt. Så han säger: ni kan inte tjäna Herren, för han är en helig Gud. Han är en nitälskande Gud. Och han ska inte ha fördrag med era överträdelser och era synder. Om ni överger Herren och tjänar främmande gudar, så ska han vända sig bort och låta det gå er illa och förgöra er efter att förut ha gjort er gott. Men folket sa det till Josua: nej, vi vill tjäna Herren. Då sa Josua till folket: ni är nu själva vittnen mot er att ni har valt Herren för att tjäna honom. De svarade: ja. Han sa det: skaffa då bort de främmande gudar som ni har bland er och vänd era hjärtan till Herren, Israels Gud. Folket svarade Josua: Herren vår Gud vill vi tjäna och hans röst vill vi lyda. Detta är ju vad man kan kalla för en trosbekännelse. Det fanns alternativ, det fanns de kananeiska gudarna. Och Josua gav dem, han gjorde det inte enkelt för dem. Och så där blåögt och godtroget och sa att det är klart att ni vill tjäna Herren. Det är ju, ni är ju bara sådana. Utan han ställde dem verkligen på prov. Och folket får om igen betyga sin trohet till Herren. Men vi vet ju hur det gick. Och själva exilen i Babylon var ju ett följd. En följd av att folket inte alls ville tjäna Herren och lyda hans röst. Så de hamnade alltså i fångenskap i Babylon. Och efter att de fick återvända därifrån, så svor återigen folket att de vill leva efter Guds lag. Och denna föresats, att hålla Guds bud och stadgar, har följt Israels barn genom hela Gamla testamentet. Men ändå vet vi att folket avföll mycket snabbt, gång på gång. Folkets löfte att hålla sig till Herren och hans lag kan ändå ses som en bekännelse av tron i det gamla förbundet. Gamla testamentet innehåller också andra vittnesbörd om trosbekännelsen i funktion. Vi kan till exempel tänka på de tre männen i den brinnande ugnen i Daniel 3. Nu är vi ju i exilen då, som vi har pratat om. Dessa tre judiska män hade vägrat att tillbe Nebukadnessars bildstod och stod nu anklagade för trots mot kungen. Kungen frågar männen om anklagelsen är sann, det vill säga att de inte dyrkar kungens gudar och inte tillber hans staty av guld. Och de modiga konfessorerna svarar kungen: o Nebukadnessar, vi behöver inte svara dig på detta. Om det blir så, det vill säga att du kastar oss i ugnen, så är vår Gud som vi dyrkar mäktig att befria oss ur den brinnande ugnen och befria oss ur din hand, o konung. Men om inte, så ska du veta, o konung, att vi ändå inte dyrkar dina gudar och att vi inte vill tillbe den staty av guld som du har låtit ställa upp. Detta är ett exempel på en apologetisk bekännelse, det vill säga man säger ifrån. Dessa tre män uppmanades av kungen till avgudadyrkan, men de sa ifrån: vi kommer ändå inte att dyrka dina gudar eller din staty av guld som du har låtit ställa upp. Och senare, efter Guds mäktiga handlande, blev denna hedniska kung själv en bekännare av Israels Gud. Och hans bekännelse finns upptecknad några kapitel senare i Daniel 6. Och den lyder så här: härmed befaller jag att man inom hela mitt rikes område ska bäva och frukta för Daniels Gud. Ty han är den levande guden som evigt förblir. Hans rike kan inte förgöras. Hans välde har inget slut. En annan hedning som började bekänna sig till Israels Gud var syrien Naaman. Efter att han hade botats från sin spetelska bekände han sin nyfunna tro inför Elisa. Se, nu vet jag att det inte finns någon gud på hela jorden utom i Israel. Tag nu emot en gåva av din tjänare. En bekännelse som väldigt mycket liknar den här är den bekännelse som folket avlade på berget Karmel efter uppgörelsen mellan Elia och Baalsprofeterna i första kungaboken 18. När allt folket såg detta föll de ner på sina ansikten och sade: det är Herren som är Gud, det är Herren som är Gud. Och här går alltså det avfälliga folket tillbaka till sin trosbekännelse, till Shema igen: Herren vår Gud, Herren är en. Det är Herren som är Gud. David bekänner inför Goliat: du kommer emot mig med svärd och spjut och lans. Jag kommer emot dig i Herren Sebaots namn. Han är Gud för Israels här som du har hånat. En intressant händelse från domartiden visar hur bekännelsen är ett igenkänningstecken, även om denna episod egentligen inte innehåller någon trosbekännelse. Jefta från staden Gilad låg i strid med ammoniterna, och han bad om hjälp av sin stam Efraim. Men Efraimiterna ville inte hjälpa honom. Så Jefta och folket i Gilad stred ensamma mot Ammon, och Gud gav den seger. Efteråt kom Efraimiterna och frågar varför Jefta har tagit striden i egna händer, och de var mycket arga på männen i Gilad. Det vill säga, först så ville de inte hjälpa till, men sen blev de arga när Gilad tog saken i egna händer och stred själva. Denna dispyt resulterade i ett inbördeskrig mellan Gilad och Efraim, en strid som Gilad vann. Det berättas att gileaditerna skar av vadställen för efraimiterna, och då kom en efraimit och ville över. Jeftas män frågade då dem som ville komma över om det var efraimiter, och varpå de svarade nekande för att spara livet: nej, vi är inga efraimiter, vi tillhör er. Men då gjorde Jeftas män ett test. De bad efraimiterna säga Shibolet, eller Shibolet egentligen. Men det kunde inte efraimiterna på grund av sin dialekt. För deras dialekt förrådde dem, och de sade istället Sibolet, istället för Shibolet, Sibolet. Och de blev då avslöjade som efraimiter, och man dödade dem där. Denna berättelse förebildar hur bekännelsen är ett igenkänningstecken på Guds folk. Den som har en falsk bekännelse som inte i allt står i harmoni med Guds ord blir avslöjad och kan inte med bibehållen bekännelse dela den kristna gemenskapen. Avvikelsen behöver inte vara stor. I detta fall gäller det endast en bokstav. Och på samma sätt är det med den kristna läran. Lite surdeg syrar hela degen. Vi ska nu sammanfatta det vi har sagt genom att kort se på några konkreta trosbekännelser och deras funktioner. Varför behöver tron bekännas? Vi har redan i förbigående nämnt trosbekännelsens två funktioner. Dels är den en sammanfattning av vad Bibeln säger, och dels är den ett igenkänningstecken. Fredrik Wislöv delar in den första funktionen i två delar. Dels är trosbekännelsen en påminnelse för en själv vad man tror på, Och dels är den ett vittnesbörd för andra. Det vill säga en bekännelse för mig, vad tror jag på, och ett vittnesbörd för andra, vad kristendom är för något. En av våra bekännelseskrifter, Martin Luthers lilla katekes, är ett utmärkt exempel på det första, det vill säga som en påminnelse om vad man tror på som kristen. Trots att Luther var teologidoktor var han inte så förnäm att han tyckte att han kunde lilla katekesen tillräckligt bra. Det var hans egen bok. Han repeterade den varje dag, säger han. Där har vi ett gott föredöme för oss själva. Blev Luther aldrig klar med lilla katekesen, så blir nog inte vi det heller. Vi ska också ta ett exempel på en trosbekännelse som är ett vittnesbörd för andra vad man tror på. Vår lutherska kyrkas huvudbekännelse, den augsburgska bekännelsen, skrevs som lutheranernas inlägg vid riksdagen i Augsburg år 1530. Man hade två syften med sin bekännelse. Dels ville man visa att lutheranerna var katolska, det vill säga de hade den tro som kyrkan av gammalt hade haft, den allmänneliga kristna tron. De hade inte hittat på något nytt. Man försökte visa att man inte skulle jämföras med svärmarna och svinglianerna som ville kasta allt över ända. Alla utsmyckningar bort från kyrkorna och saker i den stilen. Man var inte som dem. Och dessutom ville man avskaffa missbruk inom den romersk-katolska kyrkan. Man ville reformera den. Den augsburgska bekännelsen var alltså ett vittnesbörd för andra om vad lutheranerna trodde. Vad kyrkorna av den augsburgska bekännelsen trodde. De mest kända av våra trosbekännelser, den apostoliska trosbekännelsen, var ursprungligen en dopbekännelse i Rom. Den som blev döpt skulle avlägga sin bekännelse som ett tecken på att han hade samma tro som församlingen i vilken han eller hon blev döpt. Detta är ett exempel på trosbekännelsen som igenkänningstecken. Senare utökades bekännelsen allt eftersom villoläror uppstod i den kristna kyrkan. Det blev så att säga en apologetisk bekännelse. Man tog avstånd, man högg bort kvistar som sköt fram. Detta leder oss in på ytterligare en funktion. Alltså det som jag nämnde, den apologetiska. Med apologi menas att man säger ifrån när det går ut för. Apo betyder ju från och legein betyder att säga på grekiska. Så att man säger ifrån. Man försvarar den kristna tron. Och andra exempel på apologetiska bekännelser är den nicenska och den atanasianska trosbekännelsen. Den nicenska trosbekännelsen skrevs mot arianerna som förnekade Jesu guddom. Och atanasianum i sin tur avvisar förutom arianismen även en del senare falska läror. Av våra bekännelseskrifter från 1500-talet är Schmalkaldiska artiklarna, traktaten om påvens makt och överhöghet och Konkordieformeln utmärkta exempel på bekännelser där man avvisar den falska läran. Vi tror, lär och bekänner, vi förkastar. Dock finns i alla dessa också en annan funktion med, det vill säga att vittna för andra vad man tror inom de lutherska kyrkorna. En annan av våra bekännelseskrifter, den augsburgska bekännelsens apologi, är en ren uppgörelse med den romersk-katolska läran och får väl tjäna som det ultimata exemplet på en apologetisk trosbekännelse. Det var i princip det som jag hade här. Och vi ska fortsätta kampen för den tro som en gång för alla har överlämnats till helgonen. Den kristna läran som har sitt centrum i texterna om Jesu liv och död är en underbar lära. Och vi får alla säga, jag tror, hjälp min otro. Amen.